Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Anja och Julias podcast.
Avsnitt, kan du ta 320?
Jag vet inte, nu blev det tyska underbrottningen.
Men det skulle ju vara... Ja,
det var det du sa innan. För helvete, Anja! Vad fan säger du? Lock nu din röv. Det tycker jag är roligast. Lås din röv.
Ja. Lås din röv. Nej, vi säger hej och välkomna till avsnitt 115 av Anja och Julias podcast.
Ja, vi konstaterade just att det går väldigt långsamt framåt nu i antal, ja, eller numreringen på programmen. Men det är ju för att det är varannan vecka. Men ja, den som väntar på något gott...
Väntar aldrig för länge.
Nej.
Nej. Du, Anja, såg du Mellon igår? Det har varit så drama kring den här Melodifestivalen.
Jag har aldrig varit så frånvarande sen innan jag fick barn faktiskt, vad det gäller Mellon. Jag hade ju nästan ingen koll på att det började nu. Eftersom jag har haft premiärvecka och sådär. Så jag, nej, jag såg den inte för jag spelade igår. Däremot jag vet att Anna Bok har blivit diskvalificerad. Det är det enda jag vet.
Ja.
Och jag att min familj inte tittar för de tyckte det var så sjukt dåligt. Ja, förlåt.
Ja, men nej, men det var, jag kom också in väldigt sent. För att jag gjorde mina ögonfransar till den här rollen. För jag är också premiärvecka. Men det var en grej som var så in i helvete jävla bajsbra.
Mm, vad var det?
Det var Stina Ekblad.
Jag trodde det var Viktor och Samir. Ja,
ja, hon reciterade Viktor och Samir.
Jasså?
Ja, sin Dramatenröst.
Oj då.
Det var så bra. Så att jag tänkte, eftersom jag visste att du hade missat, eftersom jag faktiskt visste att du spelade igår, så tänkte jag köra en liten recitation här av en annan favorit i vår familj. Eftersom jag var på Dramaten så tänkte jag att jag ska Stina.
Det är bra.
Jag ska bara... Nu tror jag att jag har...
Pappas kappsäck.
Ja, månemann är minne. Jag känner mig lugn, jag andats nu.
Jag blundar och tar in bara.
Jag kom från ett land bestod av skägg och sand. Lämnade min mattaffär. Vikingland. Nu är jag här. Tjejer till höger. Tjejer till vänster. Togs emot med öppen arm. Tullen tömde hela tarm.
Fortsätt.
Diggi diggi ding ding ding. Här glider kingen in. Diggi diggi ding ding ding. Här glider kingen in. Diggi diggi ding ding ding. Här glider kingen in. Diggi diggi ding ding ding. Här kingen in. Här fanns det bling bling, schampo och surströmming. Slottet är min lägenhet. Fjärde hand och ingen vet. Granar till höger. Granar till vänster. Hemma bra, borta bäst. Slipper ha skottsäker väst. Är det en eller ett? Fett och etikett. Är det av eller på? Vart fan ska skåpet stå? Kom shejka med shejken. Kom alla ni jalla. Kom dinga med dingen. Kom kinga med kingen. Tack.
Alltså, riktigt bra. Ja, först det bra. Kändes det ju tunt, men sen blev det lite tungt.
Ja, jag kände det. Ja, det är lite mycket ding, ding, ding kan jag känna. För att liksom, jag kände att jag inte övat på det tillräckligt. Jag skulle kunna nyansera det mer.
Men det var ändå fint. Hans förvirring tyckte jag blev fin när du läste. Först tyckte jag såhär, gud. Men sen tänkte jag så här: var ska skåpet stå? En eller ett? Och sen så blir det andra, kingen måste glida. Åh, jag tyckte det var fint. Ja, Sean Banan.
Tack. Sean Banan is in the fucking house.
Det blev lite sorgligt.
Vi klarar inte så djupa saker du gör.
Nej, där det är ungefär den nivån vi ligger på textmässigt, så där du och jag. Blödiga och sentimentala.
Det var för svårt för mig. Det var för svårt för mig. Jag tyckte inte att det blev riktigt som jag hade tänkt mig, men jag bjussar på det.
Vi kanske ska köra några fler. Vet du vad? Vi kör en eller två per program nu under Mello-veckorna.
Ja, okej, vi gör det. Du får köra en nästa vecka.
Ja, nästa vecka kör jag.
Jag längtar. Anja, du har haft premiärvecka. Man har inte sett röken av dig när jag pratat med dig. Jag kan inte prata nu. Jag står bakom scen. Jag ringer dig om 10. Förlåt, jag har ingen mottagning. Hur mår du, Anja?
Ja, jag mår, som jag sa till dig precis när vi började, så sa jag så här: Julia, jag kommer aldrig gå hämta mig efter den här. Det här har varit faktiskt en av de tuffaste premiärveckorna någonsin. Kanske också för att jag börjar bli äldre, jag vet inte. Men vi har också haft, jag tror också det beror på att jag först spelade en pjäs och repade den här samtidigt. Under ganska lång tid spelade jag och repade samtidigt. Tror inte?
Jo, det tror jag verkligen. Sen så är det så att jag kommer ihåg förra året när du jobbade med Björn Runge.
Mm.
Så var det också den här årstiden. Alltså man har ju inte jättemycket energidepåer att liksom ta ifrån.
Nej, man har inte det. Man är rätt slut. Och dels då får man ingen sol när man är utanför teatern. Men man är också väldigt instängd. Som min son sa, jag vill aldrig bli skådis. Jag vill inte vara inne i den där svarta lådan.
Nej, men skojar att man känner det. Vi är på lilla scen, vi inga fönster. Man håller på att dö.
Ja, det är samma sak här. Och du går ju in i premiärveckan nu. Mm. På Dramaten, och jag hade premiär då för en vecka sedan, exakt igår.
Berätta om din sista vecka innan premiären,
ja. Ja.
Vad har jag väntat mig här nu?
Ja, men det jag känner med premiärveckor, det är att det har ju förändrats otroligt, för mig personligen i alla fall, sen förr. Förut handlade det mycket om att, gud, jag måste vara bra, jag måste helst vara bäst, och hur blir recensionerna? Nu handlar det om, jag måste klara av det här, jag måste överleva så att jag också hinner hem och hämta min son den här dagen. Och det är mycket mer en dag i taget, och jag vet att det kan hända så otroligt mycket under den sista veckan som jag inte riktigt rår över heller. Det är bara att öppna hjärtat och ta emot de här pusselbitarna på ett sätt som faller på plats av sig självt, om jag är öppen för det. Men också att det krävs att man får sova och att man är frisk, det där. I alla fall nu för tiden, tycker jag. Men det som jag tycker blir kristallklart är att det spelar ingen roll hur länge du har jobbat. Nej. Allt måste lösas sista veckan, så gott det går. Och med lösas så menar ju vi då, det är så lätt för andra att tänka sig vad man ska stå och gå och säga. Men det är så otroligt mycket annat också. Det handlar så mycket om timing. Ja, men du kommer lite sent där och öppnar dörren, och då blir jag hängande här. Det är ju mycket sådana tajtningar som man gör sista veckan, eller hur?
Ja, gud. Det är väldigt tekniskt att sätta det i kroppen, att den repliken ska komma exakt efter din. Om jag andas där så kommer jag rätt på den. Alltså det är väldigt tekniskt.
Ja, och precis när du säger det måste du vända dem, för annars vet inte ljudtekniken om det, du är klar eller ja. Och så ska musiken komma på precis då, eller vilken cue ska man gå på när man ska gå in? För om jag står där så syns du för publiken, så du måste hitta något annat. Ja, men då ser jag ju inte vad som är... Ja, allt sånt där. Det är så mycket. Och för oss blev det nog en liten chock då. För att det här när man ska spela Shakespeare på stora scenen eller någonting, eller hur? Då vet man att de sista två veckorna kommer inte att handla om relationer mellan rollerna och karaktärsbygge och så vidare. Det måste man nästan vara klar med, för de sista två veckorna på en stor scen med många scenbyten, kanske till och med en vridscen eller någonting, kommer att handla om när ska du gå in, när ska jag gå ut, hinner musiken, hinner teknikerna, allt det här. Så vi fick nog en liten chock, för vi trodde inte att det skulle vara så för oss, men det är så mycket rekvisita och så mycket luckor i golvet och dörrar och springer dörrar och smällar och mat som ska fram. Och...
Du, jag tänkte just fråga dig, har ni inte mat? För det hade ju vi, vi åt ju konstant när jag jobbade med Maria Blom.
Ja,
vi
åt också
hela
mat.
Tiden.
Ja, jag har bullar och andra har, och andra dricker en massa öl och det är pasta som ska ätas och yoghurt som ska käkas. Du har rätt i, vad lustigt.
Mm. Det var ju då, var det råttinvasion på Lilla.
Jaså, ja just det, då har du berättat om jag.
Mm, de älskade ju att vi åt så mycket mat.
Ja, vi har inga råttor ännu, men vi får väl se.
Nej, ni kanske får det på Stadsteatern nu. Maria Blom lockar fram råttorna igen.
Jag tror inte det är någon fara, för i vårt uppehållsrum, om man ska säga, där vi gör oss i ordning bakom Klara scenen, så kommer ibland en doft av stinkande gammal mat, för att alla skådespelare och sådär, vi glömmer sin mat i det här kylskåpet, så det luktar så illa ändå, så råttorna är nog avskräckta, tror jag.
Du menar att råttorna tycker att ni är äckliga?
Jag tror det.
Ah, okay, bra.
Jag tror det är snuggiga skådisar som svettas. Men så har vi också väldigt mycket perukbyten och klädbyten och allt det här. Men jag tycker ändå att det har varit en emotionell berg- och dalbana som vanligt. Men all den här rekvisiten då, det har gjort att vi har bråkat en hel del också. Mm. Ja, men jag hinner ju inte om inte... Ja, men är det så viktigt att din öl är halvt urdrucken då? Ja, för att när jag kommer in andra gången så säger jag, vem har druckit i min öl? Och då kan det ju inte stå och vara full när jag tar på den. Sådana där grejer har vi haft. Mm. Och då är det de som hamnar i kläm ju ofta liksom. Rekvisitören, scenarbetare.
Maskavdelningen.
Så, ja, så vi, jag måste säga att vi har... jag måste ge en eloge till våra hjältar, kostymteknikerna, maskörerna och rekvisitören Magda och Jakob som är vår scenteknik. Alltså. Gud vad de har haft tålamod.
Mm, fan vad schysst.
Ja, men grodorna, förlåt.
Nej, jag ska bara säga att tekniker generellt, vilka änglar. Vilka hjältar där i bakgrunden, i sina svarta kläder, nere i blackboxen dygnet runt.
Ja, men skulle du vilja lyssna på en inspelning från deras kök och...
Ja, det skulle jag lätt vilja.
Skulle du, vet du vad de skulle säga? De där jävla, hon så jävla jobbar den där skådisen. Mm,
bara, nej, fan, han är här igen, eller?
Ja, precis. Mm. Det är nu den här sista veckan så börjar grodorna hoppa ut ur munnen. Och då hade jag en grej som jag... Jag blev så jävla... Jag tyckte att vi repade mina scener för lite. Och det handlar
kanske
om...
för att de var bra.
Jo, dels det, men det handlar också om att ta plats. Så när vi skulle göra jag spelar en polis som heter Diana Bellow bland annat. Och skulle vi repa Diana Bellows ena scen, hon har fem scener eller något sånt där. Och ja, så kör vi den en gång och sen så går vi vidare och så stannar vi och hakar upp oss på samma problem hela tiden, tyckte jag. Och ja, då så säger jag lite bittert, högt rakt ut. Ja, men fint, kan alla det här nu då, eftersom vi bara repar mina scener en gång. Så det är fint, känner alla sig trygga i det här? Bra, då går jag på lunch, säger jag. Så gick jag.
Snipigt.
Ja, och lämnade Ann Petrén och Cardo Mirza med gapande munnar. Men Cardo bara, men vi kan köra din scen. Nej, det behövs inte. Det här känner vi väl fint till nu, sa jag och gick. Skit.
Oj, jäklar.
Och så kändes det bra i några minuter då, som det brukar göra när man har varit bitter och satt dit någon på ett passive-aggressive sätt. Men när jag kom upp till Matsons, nej fan Anja, det där var inte okej. Du får tycka att du har rätt, men då måste du vara mogen nog och säga nej, nu stoppar vi, jag vill repa den här scenen en gång till eller två gånger till och ta plats som en mogen människa. Så att jag, nu får jag be om ursäkt för min omogenhet. Så då gjorde jag det när Ann och Cardo kom, att jag kramade om Ann och Cardo sa att förlåt, fan det där var skitbarnsligt. Ja, men du kanske har rätt. Nej, men det var barnsligt gjort av mig, jag ber om ursäkt för det. Och då var det ju så skönt. Ja, och sen
är
det
så mogen, Anja.
Ja, fan, visst
det
är.
Nej, men det var modigt gjort. Det är ganska jobbigt att be om ursäkt för sin barnslighet eller sina impulser.
Ja, framförallt när man också tycker att de andra har en massa fel och gör fel.
Ja, det är det.
Men det är min del. Jag ska ta hand om min del, inte någon annans. Men sen så står man plötsligt där och ser det premiär. Det är en tunnel. En känslomässig tunnel som man inte kan backa ut ur.
Nej, precis.
Ja, och sen är det igång. Premiären är igång, man hör publiken komma in, hjärtat bultar så att det nästan vill hoppa ur kroppen. Det bultar liksom ända upp i, ut ur halsen tycker jag nästan. Boom, 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 hela första scenen och sen är det över på något sätt tycker jag.
Om man har löst mycket saker, vi har varit med i vissa föreställningar där man vet, nej, där kommer den scenen där jag ska reagera på den här medspelarens utkast och börja gråta och liksom man känner inte alls att man Att man måste pricka de grejerna för att man har inte upplevt att man verkligen behöver nå dit. Och dålig regi och dålig, som du gjorde nu. Alltså att man inte har varit mogen och stått upp för, men jag kan inte bara göra det här för det känns helt oorganiskt i min kropp.
Nej, precis. Men hur känner du nu då? Nu går du in. Och det som jag vill tillägga var att vi jobbade en 7 dagars vecka. Ja, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Mm. Spelade föreställningen varje dag, 7 dagar rad. Det är rätt.
Men det är så jävla tråkigt, va? Ja. Det är inte bara jobbigt och slitsamt, utan det är också det är tålamod man behöver som är utöver det vanliga.
Och även ens familjer.
Ja,
tack Theo. Tack Alia, tack Jona.
Ja, precis. Det här alltid att stå i lite skuld för att man är uppäten.
Mm.
Vi gnäller, förlåt.
Nej, men det är inget gnäll, det är bara så det är. Men det som är bra av det här var att vi pratade i ensemblen och nu med nya chefen så har vi börjat med gedigna utvärderingar. Så det kommer vi ju ta upp på utvärderingen den här 7 dagars veckan. Så att inte det ska bli så någon mer gång, för det är inte så bra.
Nej, det är värdelöst. Man kan verkligen göra sig illa och skada sig.
Det är inte så att, jag menar, Anne är 62.
Mm.
Ja, man måste vara rädda om sig. Ja,
ja, precis. Och framförallt den generationen som ännu mer än vi uppfostrade i allt för konsten och var inte problemet utan var lösningen och sådär. Vi är så jävla drillade. Jo, men jag går in i premiärveckan nu, Anja. Och så här är det, jag har ju en väldigt liten roll i den här pjäsen, de stora vidderna. Och som jag sagt förut så är det ju en pjäs som är skriven 1911.
Mm.
Och kvinnorna hade ju inte ens rösträtt då. Jag tycker det är lite problematiskt helt enkelt. För jag tycker det genomsyrar att det är skrivet av en man. Jag tycker det är mycket bilden av kvinnan. Sen så är det bra regi, mina medspelare är grymma. Men jag har problem med pjäsen. På riktigt har jag det.
Mm.
Men så tänker jag så här. Vi sitter också och läser pjäsen om och om igen. Fast vi egentligen behöver göra den på scen. För att vi har inte så mycket scentid. Och då behöver vi få sammanhanget liksom. Och det är förmodligen bra. Men så tänker jag så här. Dramaten har under sista året haft 3 väldigt problematiska produktioner.
Ja, alltså jag måste säga att ni har väldigt mycket problematiska. Ja, men lite så. Att det har gått i stöpet flera gånger nu.
Mm.
Kan det bero på chefsbyte ibland?
Ja, det var chefsbyte, men det har framförallt varit produktioner där regissören kanske, jag vet inte vad som ligger bakom det här. Jag har en steppteori som jag kommer fram till, Anja.
Mm.
Att det har varit någon som inte har varit tillräckligt förberedd har det hänt. Någon som har blivit sjuk under processen, som har sjukskrivit sig. Och någon som har gått till premiär med hjälp av teaterledningen. Liksom.
Mm.
Och samtliga de här, vi har för tillfället inte särskilt många kvinnliga regissörer på teatern. Men alla de här 3 problematiska produktionerna har varit regisserade av kvinnor.
Mm.
Och jag är helt övertygad om att det har varit problem. Som det ju nästan alltid i vissa perioder av en process är. Och så tänker jag hur jag själv förhåller mig till en kvinna i ledande position. Jag tittar ofta mycket mer kritiskt, även ifall det är blixtsnabba grejer, jag är en reflekterande människa. Så sitter det på cellnivå att för mig är trygghet fortfarande tyvärr en manlig gestalt. Det är män som ger en trygghet, som ger en fördelar, som ger en nästa jobb. Vad det nu kan vara. Det sitter så djupt rotat i mig att jag får tänka på det varje sekund.
Mm.
Och jag tror att om det här hade varit en kvinnlig regissör i den här produktionen så hade jag varit mycket tuffare med mina åsikter. Nu har jag gjort ett aktivt val. Att jag tror att den här föreställningen kommer bli jättefin. Jag tror den kommer att berätta någonting som jag verkligen kan stå för. Men ur ett genusperspektiv så håller jag sannoliken inte med. Och det hade jag aldrig tolererat att en kvinna slapp igenom med. Men jag tillåter att en man gör det.
Mm. En ganska ung man dessutom. Vi är ju gamla klasskompisar. Jag och din regissör som jag. Han är en fantastisk person. Men
verkligen. Men så tänker jag också, för att jag gjorde en pjäs som heter Ett dockhem. En pjäs som heter Ibsens och där hade vi en kvinnlig regissör som inte var förberedd. Hon hade dessutom, hon var gravid och det var en högrisk graviditet.
Mm-hmm.
Och jag tror att vi var snälla mot henne för att vi ville inte liksom störa den ganska långtgående graviditeten som hon var inne i. Men sen så small det. Att vi litade inte på någonting hon sa, vi ifrågasatte allt, det var ingen bra bearbetning, scenrummet var inte löst. Och till slut så, hur det nu blev, så är hon inte regissör för det här projektet längre.
Mm.
Så jag har själv varit med i en sån process. Och nu när jag rannsakar mig så har vi ett genusproblem i ledarroller på riktigt. Och det handlar inte om ledaren, det handlar om de som ska bli ledda.
Men det handlar inte bara om de som ska bli ledda, det handlar om vilken ledarstil är vi van vid också.
Ja, men,
alltså om hur leder ledaren liksom.
Mm. Det är det också, men jag upplever, som vi har varit inne på många gånger förut, att om en man säger, skulle jag göra det här, ah fan vad kul, roligt, får jag vara med. Säger en tjej det så är det spontana, ah hur då, på vilket sätt har du tänkt det? Ah, det låter ju spännande, men fy fan vad svårt. Att vi sätter genast upp hinder för en kvinna på ett annat sätt än vad vi gör.
Det kan man jämföra med, tycker jag, den här upptäckten som jag gjorde om mig själv för ungefär 10-15 år sedan i tunnelbanan. Mm. När jag satt surt och fördömde unga tjejer, alltså tonårstjejer, och bara gud. Jag såg senast en dam göra det för några dagar sedan när det var några tonårstjejer som skrattade och fnittrade högt. Men däremot om det är ett ungt tonårsgäng som slår på varandra så ler man lite liksom. De skrattar och skriker, ja, så killar. Alltså det är ju lite det där att man är hårdare mot kvinnan, det ska vara perfektare. Men jag tror också att vi har inte heller, enligt traditionen, övats in i en ledarskapsstil där man säger, lyssnar, är öppen, men sen också säger, nej, men så här ska det vara, ser du. För det gör Maria Blom. Hon är öppen för diskussioner, man kan säga vad man vill, men, nej, men så här vill jag ha det, ser du. Nej, men så är det inte, ser du, för det är så här. Så här vill jag att ni ska spela. Och då tycker jag att då finns det en trygghet i det. Och det är en annan kvinnlig regissör som jag också har haft, som är Johanna Garpe, som gjorde Carl Gerhard. Vi kanske inte alls samma smak, men hon var också sån. Nej, men så här blir det, så Anja. Vi har provat det du vill nu, men jag tycker faktiskt inte det.
Nej, och det är absolut en trygghet. Men alla har ju inte det. Jag vet ju många män som är ganska mjuka regissörer, som är öppna för diskussion, men som inte riktigt vet vart de ska, men alla förhåller sig lojalt till projektet i alla fall. Jag menar att det finns.
Men alltså kvinnan nästan måste vara så där för att få sin vilja fram, eller hur?
Exakt. Då måste det vara på ett speciellt sätt. Jag kan säga att jag säkert 5 produktioner som borde ha varit lika röriga det här året, men som inte har varit det. Och jag kan inte ta ifrån mig själv tanken att det handlar om genus och tillit också, om jag utgår från mig själv. Men tillbaka till min premiärvecka, så är det här en prövning i tålamod och många snabba inkast på scenen och lika snabbt ut igen. Jag prövas, men jag har ingen prestationsångest, så jag ska njuta av det.
Det är ju ljuvligt.
Ja, det är
ljuvligt. Ska du verkligen njuta av?
Ja, och jag har fått lösögonfransar, Anja, som du fick se förut.
Precis, vissa grejer får man. Jag fick lösvår i förra produktionen. Det är ljuvligt.
Ja, lite vardagslyx, lite guldkant, lite. Man vaknar, jag måste kolla sig i spegeln, bara, men shit, jag ser ju sminkad ut.
Ja, och du liksom ringde ju mig här innan nu, så jag fick se hur snyggt det var. Så jäkla snyggt.
Gulle.
Kanske något provisoriskt som blir konstant.
Kanske. Jag lägger det på ytan helt enkelt. Så att alla som vill komma och se mig i de stora vidderna, jag jobbar bara på att vara snygg. Det är min aktion hela pjäsen igenom.
Hör ni det? Det går ut för
Sean Banan och lösfrallor.
Ja, precis. Men du?
Ja, Anja.
Vet du vad?
Vet du vad på min gata stan?
Vet du vem Paolo Roberto är?
Ja, det vet jag.
Ja, vem är Paolo Roberto då?
Han är boxare, kock och ganska macho snubbe. Som jag älskar italienskt krubb, va?
Ja, precis. Han är stockholmare också, helt riktigt. Ja, jag tror alla vet vem Paolo Roberto är, eller hur?
Ja, det tror jag.
Det är han som
annars får ni googla.
Ja, han älskar italiensk mat, han tränar 6 dagar i veckan och sover sina 8 timmar. Men, jag ska inte komma till det. Så här är det. Jag har insett att jag skulle gärna vilja ha Paolo som livscoach, tror jag.
Va?
Ja, men du ska få se, du ska få höra, så ska vi utvärdera om hon har allt som krävs.
Okej.
Jag ska bara berätta då.
Får jag bara säga en kort sak innan du fortsätter. Jag såg honom på tv här om veckan i René Nyberg program. Där han skulle impa så mycket på Lena P. Och så han hoppade upp i ett träd och började göra armhävningar. Alltså jag skrattade.
Var det utan självdistans eller med självdistans?
Det är svårt att säga. Är det med självdistans så är han väldigt rolig. Är det utan självdistans så är det skämskudde.
Okej, jag har ingen aning, jag har aldrig träffat honom. Men i alla fall, han fick ju sitt genombrott i den här filmen Stockholmsnatt 1987. Och när en svensk film kom på 80-talet, då var det stort liksom. Det är inte som idag att det rinner förbi en massa, utan det, liksom, och den var rätt speciell. För att det var människor som inte var skådespelare som spelade i filmen. Nu är ju det som vi vet. Men då var det ju rätt ovanligt. Och han var känd då som kungen av Kungsan. Han var en kickerskille.
Ja.
Som var faktiskt väldigt duktig.
Som du vill ha som livscoach, ja.
Mm, du ska få höra. Och då var han ju 18 och var ökänd värsting. Och nu är han programledare, som du sa, träningsprofil, restaurangägare, författare och föreläsare som både boxat som VM-titlar och lagar en massa mat i tv och han har dansat till Let's Dance, om det nu är en merit, men i alla fall.
Han var.
Så det, då tänkte jag så här, för när jag behövde hjälp till självhjälp, om man säger så, jag behövde lära om och lära nytt liksom. Gör om, gör rätt i mitt liv. Och då, det jag fick lära mig då, ett nytt sätt, det var, du behöver tough love, Vanja. Du behöver tuff kärlek. Och det tyckte jag inte alls om, för jag tyckte att jag bara behövde mjuk kärlek. Jag behöver ingen tuff kärlek. Men vad jag menar med det är, tuff kärlek är en kärlek som ställer krav på individen, ställer krav på mottagaren också. Inte krav om att få kärlek tillbaka, utan krav i det här växandet. Ungefär som att ett barn får både kärlek och fostran. Så ett barn som bara får då ömhet, närhet och kanske får göra som det vill helt och hållet, kan få svårt att rikta in sig på olika mål i livet och så vidare.
Just det.
Och jobba för någonting och våga svettas för något och våga ge sig ut. Men om man också får fostran då. Och, så det, om jag får tough love från någon, som jag fick då av några som jag fortfarande älskar och har i mitt liv, så är det att människor som vågar säga jobbiga sanningar till mig, fast på ett fast och kärleksfullt sätt samtidigt. Och sen uppmanar mig till ett personligt ansvar. Jag har ansvar för mitt liv, och till slut då får känna att det är faktiskt lustfyllt att svara an på sitt eget liv.
Som du gjorde med Ampetre och din andra medspelare där i kantinen.
Ja, lite
du
sådär.
Du tog ansvar.
Det här gjorde jag jävligt risigt, det måste jag be om ursäkt för. Jag är ingen dålig person för det.
Nej.
Så som jag tyckte förr. Så fort jag gjorde ett fel så var jag en jävla röv.
För i helvete, kone.
Ja, lock nog din röv. Men... och så måste du då också vara parat med varm, kärleksfull, tillitsfull närvaro och guidning. Så inte bara tuffa, coola. Så vi ska se om Paolo har det. För att jag snubblade över en intervju med honom och hans son i en hälsotidning. Och jag kände att det blir ju då som vi, när vi startade podden så pratade vi ju mycket om hur framställs man i en intervju och vad kan man berätta i en podd.
Just det.
Kommer du ihåg det?
Väldigt, väldigt intressant frågeställning.
Ja, för att du blir ju alltid vinklad i en intervju. De utgår från vad de vill ha, vad tidningen har beställt, vad de vet om en och så vidare. Vi kan prata om vad vi vill här i princip, eller hur?
Jag har anspråk på att säga de mest korkade saker. Oj. Jag är helt med. Ja.
Det finns tid, men han har då alltså blivit, han är hälsoprofil kan man ju säga på ett sätt, och eller i alla fall en träningsprofil, och han har blivit intervjuad i en hälsotidning, så att det är klart att det handlar just då bara om det, och det blir väldigt svårt att känna att jag skulle kunna leva upp till det här. Men då ska vi höra, för att jag hade några egna kungar av Kungsan när jag var tonåring i Uppsala då, och de var kungarna av Stora torget och Stadsparken och hette Louise och hans bröder. En hette Rafael, kommer jag ihåg. Louise hade långt mörkt hår också, sådär som, ja, de var i alla fall tre brorsor som var liksom, och de hade en polare, Ali och Renaldo eller vad de hette, och det var liksom the shit, det var de. Jag tror inte att de är personliga coacher idag och så vidare, men vem vet?
Vem vet?
Nu ska jag läsa lite ur intervjun här med Paolo, ska du få se vad du tycker. Så här står det. Han är fortfarande lika vältränad som när han var ung. Paolo tränar 6 dagar i veckan, lagar ren italiensk mat med olivolja från den egna olivolunden i Neapel och lägger sig senast 10:00. Men något hälsofreak ser han sig inte som. Vad tycker du?
Alltså, det låter ju kul, men det låter ju som att... Ja, jag ska ha tiden att träna och göra allt det där och kunna lägga mig 10. Det har redan spruckit för mig, liksom.
Mm. Han lever ju sitt yrke, så då är det ju mycket lättare att göra allt det här. Mm. Han definierar sig i alla fall inte som hälsomänniska, utan som att han har en hälsosam livsstil.
Ja, okej.
Okay. Mm. Och han säger att han gärna äter en bakelse. Och han är allergisk mot när det går överstyr och blir sektvarning på något, som att bara käka raw food och bara ge ungarna morötter. Han säger att det skapar motsatt effekt.
Det kan jag hålla med om.
Det kan du väl hålla med om. Absolut. Då tycker jag att det är bra.
Jag sitter här och dricker min holistic blåbärjuice och älskar det väldigt mycket. Jag har varit tvungen. Vi är inte sponsrade, men det är så gott. Förlåt. Fortsätt.
Men han tycker det är galet när man tar upp det här med mat för mycket.
Mm.
För att jag vill läsa något som jag gjorde, att jag ville ha någon som coach. Får jag göra det?
Ja, jag vill jättegärna höra. Jag är fortfarande nyfiken på vad exakt det du har fastnat för här.
Vem är Paolo Roberto? Ja, det är verkligen... Ja, han ser sociala relationer som en av nycklarna till att leva länge. Och det är ju bevis att de här blå zonerna, så har ju folk väldigt starka familjeband. Man har ett socialt sammanhang, man fortsätter jobba efter pensionen och så vidare. Man har en mening med livet och man har ett socialt skyddsnät som står nära en.
Mm.
Så säger han en jävligt rolig sak. I Neapel, som min familj kommer ifrån, håller man ihop inom familjen. Ingen är ensam. Folk kan käka hur mycket quinoa de vill, men har de inga djupa relationer kommer de att dö av uttråkning, för vi är flockdjur. Ja. Tyckte jag var jävligt roligt sagt. Spelar ingen roll.
Verkligen.
Ja. Och sen så säger han så här, att i de här blåzonerna har han läst då, att folk lever ju längre och så. Det vet vi också. Det har ju vi haft i något poddprogram. I Japan... Och det gör de för att de har mening med livet. Och i Japan kallas det där att ha en mening med livet för ikigai.
Okej.
Okay. Det är ett vackert ord. Och det betyder ungefär anledningen att gå upp på morgonen.
Mm-hmm.
Vad har du för... Vad är din ikigai, Julia? Vad är din anledning att gå upp på morgonen? Eller det kan ju vara flera.
Ja, det är nog flera. Alltså, jag är ju en känslomänniska. Min anledning...
Jag älskar hur du säger det där.
Ja, jag är ju det. Men det är ofta... Alltså jag har mått ganska bra inuti ett tag. Och då är det så här... som när man var liten eller ung och kände... Nu kommer en ny dag. Vad spännande det ska bli.
Vet du varför det har blivit så?
Jag tror att jag har jobbat lite lagom mycket på teatern. Och egentligen så... har jag 1000 saker som borde stressa ihjäl mig. Men sen har jag också haft en vit månad, vilket var helt ljuvligt. Att aldrig behöva ta ställning till om man ska ta ett glas vin på en middag eller inte. Utan bara, nej. Och jag vaknar upp, så även om jag har lite ångest, så vet jag att det är helt mina känslor. Allting är mitt. Det är som att, det låter som att jag har haft jättemycket problem med att jag har druckit massa.
Nej, alkohol. Det vet vi alla att vi inte har.
Det har jag verkligen inte. Men jag kände att jag... Det gav mig en större självkänsla att det som är mitt är mitt.
Ja, det gör det ju. Jag har ju snart varit alkoholfri i 16 år. Och jag kan säga att jag känner igen det där. Det är fantastiskt.
Ja, det är grymt. Det är en anledning. Och sen att ljuset börjar komma. Och att jag har och vi tillsammans har så roliga saker framför oss. Jag tror att det lättar upp hela mig.
Ja, vi har varandra och vi gör ganska modiga saker.
Ja,
Just precis.
Jag tycker det är lite spännande med livet på flera plan, både med familjen och med yrket.
Så då kan man säga att din ikigai handlar lite om också att utmana sig själv. Att göra det där man är rädd för.
Precis.
Det är en utav, jag kan hålla med dig om det, och vi kommer att se att Paolo också tycker det.
Du vill fan få mig att ringa Paolo och fråga om han vill bli vår livscoach. Jag känner att du har en baktanke, Anja.
Ja, men jag blev faktiskt inspirerad av den här faktiskt. För att det är tuff kärlek han kör med. Han känner lite sanningar liksom. Rakt upp i fejan. Han säger att i Sverige har vi tappat bort meningen med livet, tycker Paolo. Kanske för att vi inte har någon tro, vågar han till och med säga. Själv är Paolo katolik och ber med sina barn varje kväll. Det tycker jag är jävligt modigt att säga i en tidning.
Ja, det tycker jag också.
För det är inte så jävla poppis att säga.
Nej.
Men han gör det med sina kids och att göra det med sina barn. Jag tycker, nej, eloge där, även om jag inte är katolik. Och han säger att han tror det därför att vi är ett av de mest sekulära länderna. Och det är också positivt ju, tycker jag. Det säger inte Paolo, men jag tycker det. Men det är ingen slump då att Sverige är Europas mest bantande land och har flest shoppingcenter per capita. Filar man på ytan, säger Paolo, så blir det jävligt tomt i bröstet på folk.
Ja.
Ja.
Det är verkligen tufft. Det, ja, det är bra.
Det är viktigt att fylla på inombords och lära sina barn vad som är viktigt i livet. Mm. Vad är viktigt för dig då, frågar han Paolo. Passion, säger han. Om jag jobbar vill jag göra det med passion. Om jag lagar mat eller brottas med ungarna vill jag göra det med passion. Om jag har sex vill jag... Nej, jag skojar bara. Det säger han inte.
Där det kom in, ja.
Ja. Och Julia, är passion viktigt för dig?
Ja, men det är det nog, även ifall jag anser mig vara så försiktig och skulle inte se mig själv. Liksom. Jag skulle gärna vilja vara en passionerad människa. Men jag tror att jag är det på ett sätt. Jag glöder. Om någonting triggar igång mig, då går jag igång. Ja.
Du glöder med ett slags lila sken, skulle jag vilja säga. Ja. Som ibland flammar upp i någon slags rosa, orange. Gud vad flummigt det blir nu. Men att du liksom... Jo, jag skulle nog vilja kalla dig en glödande person. En passionerad person, fast på ett...
Väldigt stillsamt sätt.
Ja, vibrant, alltså vibrerande.
Mm. Du skulle nog mer klassificera dig som en passionerad människa än mig. Fast jag tycker ändå att jag har det också. Ja,
ja, för vi har det på två olika sätt. Det är mer komplext än så.
Ja, du är en eldröd flamma.
Ja, papegojblomma. Kommer ihåg, det fick jag en gång av en kille som jag var väldigt kär i som hette Omar. Som också såg, som för övrigt är svärson till Ann Petrén faktiskt.
Nej.
Ja, och så var han och tittade på en föreställning när jag gick scenskolan. Jag var så kär i honom så hade han köpt en sån här papegojblomma. Vet du hur de ser ut?
Ja.
De är inte så populära just nu, men de var väldigt populära på 90-talet. Väldigt taggig ser ut som en sån här papegoja med en jättestor näbb. Så den här tyckte jag var du. Om jag fick höra det idag skulle jag bli jätteglad. Och då blev jag så jävla ledsen. För jag ville vara mörkhårig och se mystisk ut och sitta vid ett kafébord och se fransk ut. Men jag var ljushårig och vulgär och gapig. Ja. Men så var det med det i alla fall, det passionen. Så, men då han, Paolo får frågan, ska vi inte vara rädda för pasta? Är du rädd för pasta?
Nej, inte det minsta.
Nej, inte jag heller, men jag tycker inte om pasta. Det har aldrig varit min favorit. Jag får ont i magen. Det spelar ingen roll vad det är för sås eller grejer till. Min mage blir kaputt, alltså, av pasta.
Men du fixar ju inte riktigt gluten, så det är väl inte så konstigt.
Nej, men precis. Så här säger Paolo. Folk fattar inte grejen. Det är mängden kalorier som är viktig. Du blir inte tjock av pasta. Du blir tjock av att äta för mycket. Minska portionerna istället.
Men han är på hugget, ja.
Det handlar om disciplin. Bestäm hur mycket du ska äta. Att sitta framför barnen med ett salladsblad och ägg, vad fan är det? Vad talar du då om för dina barn? Jo, att mat är farligt. Att ätandet måste begränsas. Att det är viktigare att vara smal än att vara lycklig. Barn gör som du gör, inte som du säger.
Mm. Alltså jag fattar vart du vill komma, Anja. Han har absolut en poäng där.
Och om träning säger han så här. Paolo Roberto, nu är det sista. Om motivation. Är du en lat jävel är det kört. Då kommer du aldrig komma i form. Du måste lära dig att vi inte gjorde för att ha det för bekvämt. Man måste utmana sig själv. Det värsta människan kan göra är att ljuga för sig själv. Lovar du dig själv att springa varje morgon? Håll det då.
Ja, det håller jag verkligen med om. Självföraktet i att sätta upp gränser som man inte håller. Det är skadligt på riktigt.
Mm. Ja, jag tyckte om det där med du lat. Jag kommer ihåg till exempel när jag har berättat om det på podden och Torsten Flink sa till mig, men har du inte hittat någon pjäsen? Du får ju låna scenen. Du lat, Anja. Du är faktiskt lat. Sen handlar ju lathet alltid om en rädsla som ligger där bakom.
Mm.
Så att en person som får höra att den är lat känner ju egentligen en vibrerande rädsla i hela kroppen.
Absolut. Jag har hört precis samma sak av vår gemensamma regissör Christian Tomner.
Ja.
Att jag är jättelat.
Ja. Och det är men det är ganska skönt att få höra det. Du lat. För då känner man, fuck you, det är inte alls det.
Mm.
Det är... Så, men jag saknar någonting hos den perfekta coachen Paolo. Vad saknar du?
Oj. Ja, vad saknar jag?
I den här intervjun i alla fall.
Alltså, jag har lite kärlek kanske.
Ja, jag saknar... Vem gråter du hos, Paolo? Ja. Men vem... Jag saknar... Ibland är jag jävligt rädd, men jag...
Sårbarheten saknar vi kanske. Mm.
Du och jag är nog lite för kanske för känsliga, för jag känner inte riktigt någon identifikation.
Nej.
Jag känner att jag kanske är lite för trasig från början för att klara av det tuffa. Eller har jag läkt så mycket, Julia, att jag kanske är redo för en Paolo Roberto-typ till coach?
Det kan vara så. För jag menar, han behöver inte vara din enda vän och coach, liksom.
Jo, nej. Ska man...
Bara... Nej, men jag tänker att... att jag tror att du är absolut är redo. Och jag, fast jag skulle också vilja se hans sårbarhet.
Mm.
Men jag känner mig peppad.
Jag känner mig också peppad. Jag känner så. Det enda som står i vägen är ju också då att jag har hört ganska många konstiga rykten om honom. Men rykten är rykten och en coach är en coach, eller hur?
Mm, verkligen.
Mm.
Man kan inte vara bra på allt.
Paolo, call me.
Skriv ett mejl till Anja och Julias podcast så kan vi börja där.
Så kan vi börja där, se vad det är. Okej, det vore ju helt fantastiskt faktiskt. Om vi skulle få en dag med honom på så här bootcamp eller något.
Vi skulle vara fruktansvärt roligt.
Det tror jag också. Det är jävligt kul.
Och roligt är roligt. Roligt är roligt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Jag har haft en ganska dramatisk vecka. Vi pratade om veckan som ska komma, men jag skulle prata om veckan som har varit.
Men du sa ju att du har mått väldigt bra.
Mm, det har jag också. Men den har varit kaosig. Men jag har mått bra ändå, vilket är fantastiskt.
Mm.
Vi har ju fått vi har hyrt en lokal, så vi ska ut med massa pengar. Och jag har köpt en ljudstudio som kom i måndags när jag var i Ulricehamn och Stoffe var i Malmö och filma. Och så ringer de, hallå, vi står utanför, vi kommer med bilen, det är 800 kilo. Har du en truck som du kan bära?
Oj!
Och han bara, nej men det går ju inte. Så de kom hit några dagar senare med en lastbil som de hade så här krok på. Så de kunde lyfta upp godset och sätta ner utanför dörren.
Mm.
Och jag kan ju inte lyfta just nu. Och framförallt är jag ju aldrig hemma. Så att Stoffe fick snällt och vackert ta hand om min studio och bygga. Och så betalade jag fakturor och så har han fyllt år. Och i torsdags när jag åkte till jobbet, eller till Vides skola. Så körde jag honom för jag var lite trött och skulle iväg på ett genomdrag. Vi skulle ha foto på teatern. Och ta bilder då för föreställningen. Och ja, lite trött. Vi är gott mod men trött. Och lite dåligt samvete för att Stoffe får göra allt.
Mm, jag känner igen den känslan här.
Mm, den var stark. Och så kör jag våran bil. Och så kommer det en kvinna som står längre ner på våran gata.
Vad var klockan ungefär? Så att man kan...
Det var 8:30 på morgonen.
På morgonen, ja.
Och hon siktar in sig på min bil. Och jag har ju läst om de här vägpiraterna på västkusten som härjar. Och hon såg inte helt svensk ut. Så att mina fördomar slog till. Så min bil låser sig själv. Och så börjar hon dra i dörren. Och jag vevar ner rutan och säger, ja, kan jag hjälpa dig på något sätt? Hon bara, släpp in mig, han ska slå mig, han ska slå ihjäl mig. Då är det en kvinna som blir jagad av sin man. Så jag som är en freeze-flight-person, får jag ge mig själv, stannar, öppnar dörren, hon kommer in och jag gasar, så kör vi iväg. Och hon skakar och är jätterädd. Och vi var väldigt nära vårt hem, så jag var tvungen att köra några varv liksom runt kvarteret och låta tiden gå innan vi kunde ta oss upp igen. Och då tog jag hem henne till oss. Då hade hennes man jagat henne. Han hade inte slagit henne, men han hade jagat henne. De låg i en separation, om jag förstod det rätt. Hon var 35 och hon var ju det hade ingenting med ursprung att göra. Hon råkade bara vara lite mörk och mina fördomar slog in liksom. Så jag tog hem henne och visste inte riktigt hur jag skulle bete mig, mer än att jag ville omhulda henne. Och hon hade bara på sig ett tunt linne och ett par träningsbyxor och skor, som fick låna kläder så hon inte frös. Så ringde jag min moster som jobbat med kvinnojouren i Alingsås och fick guidning hur man ska bete sig. För jag har verkligen inte koll på det, mer än att man ska ringa polisen, men det vill hon absolut inte.
Nej.
Och då sa min moster att, men ni måste säkra henne, säkra barnen, och polisen är liksom, hon behöver inte ringa, men du kan ringa. Och få guidning. Och polisen var så bra, Anja. De tog sig, jag satt i telefonkö, det var 78 personer före.
Oj.
Ja, men när de ringde upp då, och då satt jag och pratade med polisen. Jag ska nog inte berätta allt vad som hände ifall det blir en utredning. Men han var så lugn och fin och tog det så på allvar. Det fanns inget ifrågasättande alls som jag i min fantasi föreställer mig att det kan vara. Ja, men vad hade du gjort då? Ingenting sånt. Det var bara en extrem förståelse på ett djupare plan, upplevde jag. Över hur sådana här situationer fungerar och hur mäns våld mot kvinnor påverkar i cykler och stötvis och inte är konstant. Alltså det var så, bra. Och sen så blev hon uppkopplad till en kvinnlig polis. Och de pratade. Och sen så var jag ju sent till mitt jobb. Jag skulle ju ha foto, så jag fick ringa och säga att jag är sen idag. Men så kom Stoffe hem och tog över och hjälpte till här hemma med henne. Och jag gick till jobbet. Och när jag kom dit så började jag storgråta. Jag började storgråta för att...
Ja, men det var, ja, förstår jag.
För att det var... Alltså för en annan människa kanske det bara är att liksom släppa in. Och det är inget konstigt, men för mig så har jag ju mina ryggmärgsinstinkter som jag gick emot.
Jag tror att många hade följt ryggmärgsinstinkten och inte släppt in henne.
Tror du?
Ja, det tror jag. Man hade trott, ja, men hur tänker hon, nu väntar hennes man bakom hörnet så ska de hoppa in och råna mig eller något sånt där.
Ja, men det var ju min första tanke också. Men jag kände hennes rädsla i min kropp, i varje cell.
Ja, det var ingen skådespeleri där.
Nej.
Nej.
Nej, det var, alltså, och det som slog mig då var ju att den där rädslan. Jag vet inte om alla kvinnor har den. Men jag tror att man identifierar den rädslan för ett fysiskt övertag blixtsnabbt som kvinna.
Blixtsnabbt alltså.
Ja, det var som Katarina Larsson, min kollega, sa när jag kom till teatern och berättade det här. Hon sa att jag föreställer mig ibland, för att förklara rädslan man som kvinna har konstant, även ifall den inte är synlig hela tiden, så förklarar den som, för de männen som var ensamben, tänker att vi kvinnor går på gatan och byter ut alla män mot hundar. Alltså, de flesta hundar är ju snälla och gosiga och trevliga. Och när man minst anar det så kan det börja en lynchmobb. Någon som flippar, och då är man helt försvarslös. Man har ingenting att sätta emot. Så nyckfullt är det som kvinna att röra sig ute vissa tider i vissa områden. Och det lever vi med jämt. Och det var en sån himla bra beskrivning. För jag har inte riktigt förstått den rädslan.
Men jag undrar om tonårspojkar känner den rädslan.
Kan hända. För jag frågade min man. Känner du igen den här rädslan som jag beskrev? Han fick tänka jättelänge och bara, nej.
Nej.
Nej, det kan jag nog inte.
Nej.
Men
förlåt om jag rör mig lite. Jag har ont i min rygg här. Ja.
Och det är också ont i ryggen, vi har suttit stilla för mycket. Men den här historien slutade i alla fall väl. Den här kvinnan fick hjälp och det sa min moster också. Hon ringde upp mig sen och sa, finns där för henne. Om det skulle vara så att hon går tillbaka till sin man och hör av sig om 3 månader och hamnar i samma situation. Skuldbelägg aldrig att hon gick tillbaka. Det är regel, det finns nästan inga undantag.
Nej, och det är en process.
Ja, och
att vakna upp från liksom detta. Ja.
Och hon är hjärntvättad och det som jag slogs av när hon satt här och skakade. Att hon kunde nästan inte möta min blick för hon var så full av skam över att hon var i den här situationen. Och att jag förmodar att han har fått henne att tro att hon inte är värd någonting. Om han har gjort dåliga saker som varit 1000 gånger värre. En total hjärntvätt.
Det är precis, jag har ju varit med i den här processen. Jag har ju verkligen blivit hjärntvättad. Och jag minns, jag kröp på golvet i hallen. Och han satt och skrattade åt mig i köket. Och jag kröp och tänkte, jag är i bitar. Jag försöker samla upp mig själv. Men jag kunde inte ens resa mig upp på 2 fötter. För han hade manipulerat mig så stenhårt att tro att friheten inte fanns utanför dörren. Och att jag framförallt inte var värd den friheten. Nej. Så att man är ju inte, och det måste man förstå. För går det inte bara? Det är ungefär som att säga till en alkoholist, varför tar du inte kragen? Men alkoholisten har ingen krage. That's the thing. Hon har inte heller någon krage längre att ta sig i. För den har han manipulerat bort.
Precis. Och det som fastnade i mig var ju såklart skamma och skulda aldrig. Och att man bara kan hoppas att man inte blir... Hon är ju så kallhamrad, min moster. Hon har varit med i så många år. Hon sa att många blir dödade på vägen. Men lika många, eller ännu fler, tar sig ur.
Ja.
Och det är de vi inte får ge upp hoppet om.
Nej, det får vi inte göra.
Nej.
Och sen, jag uppmanar fortfarande, du som har misshandlat och tillfrisknat från det, kom fram.
Det finns grupper, Anja, fick jag veta, som jag tror är extra starka i Göteborg. Men där det finns grupper både för misshandlade kvinnor och för män som har dömts. Och man behöver inte bli dömd för att ta sig i kragen, men det finns hjälp att få i alla fall. Och... Nej, det som var positivt den här dagen var att jag upplevde så mycket kärlek och så mycket empati från polisen, från min ensemble, från alla inblandade, så tänker jag att världen är rätt vacker ändå.
Ja, vi får inte tro att världen är Aftonbladet och Expressen.
Nej.
Eller Facebook heller för den delen. Det är så oerhört viktigt. Och just en sån här händelse som du berättar om, med sin, så komplex... Liksom, med så många lager och den förståelse som många runt dig, både polis och din moster och flera andra i din ensemble har, visar ju att de flesta människor är smarta och kan se bortom det första som, ögat, som möter ögat.
Och polisen följde upp det också, de ringde mig på kvällen och tog ett långt vittnesmål och vi pratade jättemycket. Jag pratade också om min skuld och skam över att jag först tänkte avfärda henne liksom. Ja, och om fortsättningen då.
Det kan man ju också tänka på då när man slentrianmässigt vill kalla polisen för grisar. Det här, om man frågar många vad de egentligen gör, så är de ju socialarbetare mångt och mycket. Och jag har 3 vänner som har blivit våldtagna. Men det som är gemensamt för alla de här gångerna och så, det är ju också att det har funnits mycket alkohol och droger inblandat. Men inte kanske just vid de här tillfällena.
Nej.
Men jag var på polismuseet faktiskt igår, apropå allt det här. Min svärfar var här, så vi åkte dit med barnen, för vi ville kolla. Min svärfar är väldigt intresserad av brott och sånt där, The Jinx och Making of a Murderer och de här grejerna. Så vi åkte dit och förutom att jag slogs av ett misstag som jag själv gjort mycket i mitt liv, det är att alla dessa småbarnsföräldrar som tar med sig 2-åringar och 4, 5, 6-åringar på museer som de är alldeles för små för. Bara för att man ska gå på museum. Bara för att man ska göra mycket med barnen i den åldern. Jag önskar att någon hade sagt till mig, tagga ner. Gör det när de blir lite äldre. Så det var mycket skrik och det var sådär. Men det jag skulle säga var då att då fanns det så här diagram och statistik och så vidare. Och det du gör nu är ju att lyfta fram någon ur statistiken. För att du blev drabbad i det här. Men statistiken säger ju att brotten minskar i samhället. Men våldsbrotten ökar. Andelen våldsbrott av de här totala brottsligheten då, den ökar faktiskt. just våldsbrott. Och män som utsätts för våldsbrott är mer än hälften utsätts då av en vän.
Mm.
Och för kvinnor är det då en relation. I en relation, precis som den här, som för den här kvinnan som du hjälpte så fint.
Jag läste med Tilde här häromdagen, hon hade ett arbete i skolan. Och då läste jag en helt hisnande siffra på om en människa hamnar utanför samhället och begår brott ett helt liv. Mm. Då ligger den prissumman på den enskilde, den enda individen kan hamna på uppåt 80 miljoner kronor.
Mm. Så är det.
Så att om vi hjälper varandra och sätter kärleksfulla, tuffa gränser och ger kärlek, så kanske vi kan ha lite sköj för de pengarna istället.
Ja, jag tror att om 100 år så kommer, nu har man ju börjat ha livskunskap på schemat.
Mm.
Och en del tycker att det är flum. Vilket för mig är fullständigt jävla absurt. Jag tycker man ska ha ekonomi på schemat för det första. Privatekonomi redan från mellanstadiet kan man ha.
Ja,
och sen kommer självkännedom kommer att hamna på schemat. För tänk empati. Vad bra. Empati och känslohantering. För tänk om man kommer från hem där man inte har den minsta chans att få detta. Då kan man åtminstone få lite av det i skolan.
Man kan få lära sig teoretiskt om det.
Ja, för jag menar, du vet, länge som jag berättade om för 2 poddar sedan tror jag, så ansågs matematik som något flummigt. Och det var absolut inte speciellt mycket med inom liksom undervisning.
Helt galet.
Ja, på de medeltida universiteten. Utan det var religionskunskap. I de heliga skrifterna skulle man...
Och filosofi.
Ja, precis. Men nu vet vi att matematik kan förändra världen.
Precis.
Och det tror jag också att den här självkännedom kan förändra världen.
Ja, gött. Ja. Meditation, självkännedom, empati på schemat.
Och tror du inte då att Paolo Roberto skulle kunna bli en jävligt bra lärare där för några av de här killarna?
Så han skulle ju vara helt jävla fantastisk.
Fucking gjuten, eller hur?
Fucking gjuten,
han och Morgan Alling, tror jag.
Ja, men du och jag ska inte... Varför lyfter vi fram bara 2 män här då?
Därför att vi är fast i våra gamla könsroller. Nej, jag ska vara ärlig. Jag tror inte jag skulle ha så mycket att komma med förrän de här killarna har lärt känna sig själva. Då skulle de våga lyssna på mig och bry sig. Innan tror jag att de skulle se mig som 2 big boobs. En milf, tror jag.
En milf, ja, men fan vad gött.
Innan de har fejsat sig själva och brutit ihop och kommit igen.
De skulle se mig som jävligt långa ögonfransar då.
De skulle se dig som...
Lillpatten och storpatten.
Vi, babe. Ja, jag är lilla hängpatten och du är stora fastpatten.
Jag är inte stora fastpatten. De är små.
Ja, men jag menar med längden.
Lilla med längden på brösten eller på fransarna.
Ja, jag menar längden. I så fall är jag långa hängpatten. Det ballade ur. Fan, ditt ämne ballade ur. Jag måste säga att det var en skakande berättelse.
Ja, det var skakande.
Du har inte berättat det här för mig.
Nej, jag har sparat den till podden för dig.
Vi lever inte i verkligheten. Vi sparar till podden. Sparar till podden. Men vi vill ju också höra om faktiskt, Julia. Du har börjat filma. Något roligt, kan du inte berätta det?
Jo, jag började filma med Colin Nutley och Helena Bergström och väldigt många andra. En crime-serie för TV4 som heter Saknad. Och det är så jävla roligt, Anja, att jobba på Colin Nutleys vis. Jag är lite hög på det. Han tar ansvar för historien. Han säger, jag har dramaturgin. Men ert jobb är att fylla era karaktärer. Och så kan man få en scen som inte fanns i manus. Han bara, ja, här får ni förutsättningarna, prata om det här. Och så gav han oss olika ingångar, så vi visste inte vad de andra skulle säga eller vad de skulle köra på.
Vad så kul! Gud vad roligt, låter som en dröm!
Ja, men det var det.
Och när kommer det här att premiera?
Det vet jag inte, hör du.
Kanske till hösten någon gång.
Jag vet inte hur stor min roll är heller, för att jag fick massa inspelningsdagar som jag inte kunde vara med för att jag har premiärvecka.
Mm.
Och då är han så check så att då kan han säkert lösa det på ett annat sätt. Men det är tråkigt för mig, för jag hade gärna varit med mycket, för jag har väldigt roligt. Tididing!
Vi hoppas på SAS 2.
Förra avsnittet så gav jag ju en ledtråd till mitt guldiga nya gig som jag har fått.
Ja, just det.
En kollega nailade det och skrev ett sms till mig.
Det var alltså en kollega på Dramaten som nailade det. Det betyder också att de på Dramaten kanske förstår det hemliga språket lite bättre, för att det kanske ligger i närhet eller är.
Och det är dagens ledtråd.
Alltså ett guldigt uppdrag på Dramaten. Och sen måste vi också säga att vi kan ju inte lämna ledtrådar och berätta helt ut, men vi har ju fått väldigt roliga nyheter, du och jag.
Ja, det har vi verkligen.
Och
fått.
Mer om det längre fram i vår. Men kul att börja få luft under vingarna, eller hur Julia?
Du, det är så jävla roligt.
Ja, det, och då måste jag säga så här, en sak som provocerade mig, som jag, den här tjejen har jag citerat flera gånger i podden. Lina Englund, galen skådis, vacker som få. Ja, ambition lönar sig, Anja. Och så är det ju, ambition lönar sig. Det är tuff kärlek och det är jävligt surt att höra, men det är faktiskt det. Så.
Lina, för de kloka orden. Och därmed går vi över till tre snabba.
Ja. Julia.
Julia,
du, jag ska fråga dig. Om du var tvungen att vara... Då tog jag fram förra veckans tre snabba. Förlåt, då kan du börja istället.
Ja, men så här... Nu ska jag väva ihop mig snyggt här. Jag läser ju aldrig recensioner, Anja. Men
inte
jag
heller.
Råkade läsa en när jag var på och filmade då. Mm. Som var din föreställning. I en stor dagstidning, typ DN. Mm. Typ, där du fick helt fantastiskt.
Mm.
Och det kändes så roligt. Jag blev så glad från djupet av mitt hjärta. Och det blev jag glad över, att jag inte bara blev avundsjuk. Eftersom jag snart ska till stupstocken själv, kändes det som.
Mm.
Fast jag har inte med min snabba fråga att göra. Jag vill bara säga det.
Fan vad vi är självgoda. Jag har utvecklats och du bara, jag har utvecklats.
Jag har också utvecklats jättemycket. Ja. Mm. Men min fråga är skittråkig. För att det är så här att jag har just nu ingen fantasi överhuvudtaget. Jag är liksom renons på idéer och allt. Jag känner mig som ett blankt papper. Jag är inte kreativ.
I fråga om vad?
Det mesta. Men okay. Min fråga lyder. Ditt bästa middagstips till mig nu när jag inte har någon inspiration alls.
Gud, frågar du mig?
Ja.
Sveriges i särklass sämsta person i köket.
Men vi ska hjälpa varandra även på våra svagaste punkter.
Jag fick på riktigt prestationsångest, Julia. Kroppkakor? Nej, jag vet inte!
Kroppkakor?
Nej, alltså, ja, det är ju faktiskt jävligt gott. Ja. Men det var inte alls det jag tänkte. Jag tänkte, om du ska laga till din familj nu.
Ja, familj snabbt. Det får inte vara något så här. Så tar den flut i flut på
tutti-lut. Så tycker jag faktiskt det alltid är fint med pannkakor på en söndag.
Bra.
Och så ringer du Theo innan. Så jag ger han dig receptet på sin potatis och purjolökssoppa. Som är spetsad med ganska mycket citron. Den är så jävla god och nyttig.
Mm.
Och den går så fort att göra. Du måste, och den är underbar. Den, alltid innan pannkakorna har vi den. Så det är mitt tips,
han. Tack, Anja.
Julia, du får vara... Ja, gud, de här... Nu ber jag om ursäkt alla lyssnare, för att det här är typ de sämsta tre snabba. Fast det har varit ganska dåligt från min sida länge nu. Men nu, det går neråt ännu mer här nu. Nu säger vi så här. 1. Du får vara en fågel för en dag. Vilken slags fågel är du då? Eller vilken art?
Jag vill vara i ett varmt land. Jag vill vara exotisk. Jag tror att jag är... Jag skulle vara en liten kolibri som bara... Så som jag tänker på Kalle Anka på julafton. Den lilla tjocka i mitten. Så vill jag åka runt och sjunga vackra sånger för små väsen i djungeln. Det vill jag. Du, Anja, jag har gjort rätt mycket investeringar. Jag känner mig som ett ekonomiskt såll just nu.
Jag
har rätt mycket ångest för det. Men mina uträkningar är att det är ingen fara på taket. Egentligen är allting väl. Men jag kan ändå inte släppa taget om min ekonomiska ångest. Ge mig ett tips på att släppa taget.
Ja, då säger jag och Paolo, skärp dig. Om du har ett bälte på dig. Det är skämt, det tittar jag på när jag gick i mellanstadiet. Jag tyckte det var så roligt. Nej, då tycker jag så här. Då lägger du de där siffrorna som du har räknat fram. Lägg dem en lapp i plånboken, en lapp i fickan och en vid spegeln sätter upp och en vid nattduksbordet. Ja. Och sen så ber du din högre kraft, om du har någon, om lite fucking tillit.
Nå, tilliten kommer.
Tillit till det sunda förnuftet. För det är det du behöver, för dina fantasier skenar ju iväg. Och du litar inte ens på det du har räknat ut.
Nej.
På fakta. Men här behöver du tillit till fakta.
Ja.
Så att du kan slappna av.
Ja, bra.
Och sen också lite så här, beröm dig själv lite för att du har guts. och gör lite investeringar som du har gjort och vågar satsa på saker. Du är modig, det är det du ska fokusera på, inte just den här skräcken.
Nej. Bra, tack Anja. Mm.
Okej, Julia, du får vara någonting nytt i vattnet. En delfin, haj eller en val eller någon annan typ av fisk eller sjöstjärna eller snäcka eller ja, ostron kanske vill vara. Det lät som om du kände dig som ett ostron typ.
Ja, du kanske vill vara det. Nej, men då, en delfin, de verkar ju ha skitkul ju.
Mm.
Och de är snälla och kärleksfulla. Nej, det är en delfin lätt.
Mm.
Jag har ju bara pratat om mig själv i mina frågor. Jag har bara bett om råd och tips. Men nu kommer den. Jag vet svaret.
Passa på när du har en sån som jag på tråden.
Ja, precis. Det är Anja Lundqvist, Paolo Robertos AB.
Ja.
Mm. Quick fix. Det går på ett dygn. Sen är det klart. Jo, Anja, du spelar en komedi nu. Och du spelar en komedi innan du spelar den här komedin.
Mm.
Och du måste ta ställning till det här idag.
Mm.
Nästa kommande år så blir det bara tragedier eller bara komedier. Vad väljer du?
Åh, fy fan vad jobbigt. Men jag väljer nog faktiskt drama.
Om jag får... Alltså tragedi?
Tragedi, ja. Jag längtar till gåsmamma nu. Jag är väldigt trött på att glida runt i olika gubbar. Fast jag tycker det är jättekul. Men inför nästa utmaning så tar jag gärna drama.
Okej, då trodde jag fel. Mm, varsågod. Mm. Vad vi förklarar?
Ja, förlåt. Jag började tänka varför du sa så där, men då förstod jag. Ja. Du får vara ett valfritt djur för en dag. Allt från kackelacka till elefant. Vad väljer du?
Alltså, om jag ska kobitera mig själv så borde jag ju bli en orm då. Jag tänker...
Ja!
Vide sa igår att jag kommer nog bli en orm i mitt nästa liv. För att kolla på orm i tv.
Mm. Mm,
så att jag väljer orm för att liksom förstå... mekanismen för att minska min rädsla och öka förståelsen.
Tänk om du kommer tillbaka med ännu mer rädsla. De är precis bara... så onda som du trodde.
Helt vidriga små varelser.
Mm.
Jag får välja en liksom ganska en svart mamba som ger seriebett och är jävligt aggressiv. Jag ska ta utmaningen. Jag är en svart jävla mamba.
Nu är vi klara.
Tack. Ja, tack kära lyssnare för att ni är med oss. Och tack Anja för att vi fick ihop det idag.
Mm.
Och tack för att ni följer oss på Instagram. Anja Lundqvist, Julia Devenius. Och Anja och Julias podcast på Facebook. Eller mejlar till anjaochjulia@gmail.com. Och tack Theo Holmer för att du producerar
och klipper ihop
oss. Ja. Och tack Holistic än en gång, fast vi inte har er som sponsorer, för att ni är så grymme bra.
Och just i det här avsnittet är de inte sponsrade. Men Nej. Vi tackar er i alla fall.
Ja.
Mm. Mm. Puss och kram, hej!
Puss och kram, hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.